In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till podden Fint, Ful och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Jag heter Anna Björklund. Och jag har äntligen kommit på hur man ska shoppa sig rik.
Och jag har bevakat valet i Taiwan.
Jag har också varit avundsjuk på de som växte upp med att elda amerikanska flaggor.
Och jag har funderat på hur Mean Girls-filmen hade kunnat bli bra.
Du vet Bella, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.
Vänster brukar ju säga det hela tiden.
Ja, det är ju inte så konstigt. Alltså det är ju så det fungerar med ekonomi, höll jag på att säga. Alltså att det kostar pengar att behöva låna pengar. Att det betalar sig att vara den som kan låna ut dem då. Alltså, ja. Men nu tydligen så, 5 svenska äger tydligen lika mycket som 5 miljoner svenskar tillsammans, hörde jag på nyheterna.
Ja.
Det var ändå mer än jag trodde, kanske. Och det har ju varit så ett tag nu liksom att börsen går upp. Eller just nu gör de lite det. Men börsen har gått upp och hyrorna med. Alltså så att det är svårare att vara fattig.
Mm.
Men inte svårare att vara rik egentligen.
Nej, precis.
Och jag har tänkt, alltså jag har tänkt mycket på det här med att det är dyrt att vara fattig. Alltså jag har tänkt på det nu när jag ska flytta igen. På då oss fattigas ekonomi. Alltså att det funkar så även i på hushållsnivån. Inte bara i samhället utan liksom i hela tiden, tyvärr.
Mm. Men säger du att du inkluderar dig, att du kan relatera till de fattiga? Är det så du säger?
Men jag är väl fattig?
Nej.
Eller så här,
du,
snart
det där
är
kommer
rik
du för skönt för.
Nej, jag är väl inte fattigast i världen. Men jag är, alltså, jag är inte en av de 5. Det är liksom, jag är på den fattiga sidan i den jämförelsen. Men för jag har tänkt mycket på det. Alltså, det är ganska lustigt att så här, billiga saker förlorar ju sitt värde direkt.
Mm.
Det här måste du också ha tänkt på. Alltså att en IKEA-möbel,
ja,
den får du ju betala för att någon ska köra iväg om du tröttnar på den. Alltså den har ju liksom ett negativt värde nästan. Så fort den har lämnat affären.
Mm.
Men en dyr möbel, den kan ju öka i värde. I alla fall behålla det garanterat nästan.
Och likadant med kläder.
Ja, precis. Och med konst, alltså billig konst, det är bara rakt i återvinningen eller liksom så. Dyr konst stiger med börsen, liksom.
Mm, precis, du måste ha pengar för att få pengar att växa.
Ja, precis. Men det, alltså det, när jag rensar ut nu liksom, igen, så det märks liksom jättetydligt att lämna in, det jag kan lämna in på Bukowskis, som bara tar emot lite dyrare saker, då tar Bukowskis 16% i provision. Liksom. När jag skickar saker till Selby, som tar emot billiga saker, då tar de 70%. Det är så, alltså hela tiden. Tänker folk på det här, undrar jag. Visst vet folk att det är så här, eller?
Ja, alltså, jag tänker bara från bolagets perspektiv. Och då är det rimligt att man gör så.
Ja,
annars så funkar inte affärsmodellen.
Nej, exakt. Nej, precis.
För de har ju, alltså Bukowskis har ju få objekt dyrare.
Mm.
Sellpy får in en massa skit. Så då måste man ta betalt på massan.
Exakt, exakt.
Så rent från en marknadsekonomi så är ju inte det här konstigt.
Nej, det är svårt att komma runt, ja, precis. Men om man ska liksom...
det kommer inte gå.
Nej, men om man ska då ta hänsyn till det här... Alltså, för jag försöker liksom formulera någon slags ekonomisk teori här... för hur man ska göra med sin konsumtion då. Och det jag kommer fram till är ju liksom att... ingenting som går att köpa på Åhléns typ... eller i en vanlig galleria överhuvudtaget... har ett värde alls.
Nej.
Alltså det är typ ett rån att gå in i en galleria.
Exakt, du går in i gallerian och så vet du att var du än köper dig inne så är det skit.
Ja, alltså du betalar pengar. Men du får, det är typ en tom kasse du får med dig hem.
Det är inte upplyftande, den shoppingen stråket lägger.
Nej. Alltså det är typ att det borde vara kriminellt liksom. Alltså för det är liksom att man pröjsar och sen så finns det inget där. Alltså, eller liksom nästan ett negativt värde. För det äter ju upp också utrymme i ens hem.
Det borde stå en varningsskylt.
Precis, det borde vara så här hårt
exakt,
reglerat.
Det borde verkligen vara en varningsskylt utanför. Ja, så här, du kommer behöva betala för att göra det av med det här.
Ja precis. Alltså, det borde vara som lotterier eller typ Systembolaget. Liksom, att man varnar för, ha åldersgräns kanske. På att göra så oansvariga saker med sina pengar. Som att köpa helt vanliga produkter. Så min så här strategi då, när jag har tänkt så mycket på det här under mina flytter och mina, liksom, när jag stått där och hållit som den här japanska metoden, lyfta upp varenda föremål jag äger, hållit i handen och tittat på det och känt efter om det väcker glädje. Det jag har gjort är att jag lyfte upp det, tittat på det och känt efter om det har ett värde också. Och då, sen dess har jag börjat dela upp...
Det är jätteroligt, det är jättekul.
Då måste jag dela upp min konsumtion nu i två delar. Och är det inte någon av de kategorierna, då får det inte köpas liksom.
Okej, och vad är det då?
Jo, men antingen så måste det ta slut, eller...
Alltså en förbrukningsvara, en deodorant.
Precis. Eller så ska det i alla fall behålla sitt värde. Så att, det låter kanske självklart, men jag
det låter väldigt dyrt.
Här.
Det låter dyrt.
Ja, fast gör det. Alltså för att jag tror... För att man ska ju liksom inte ha ångest över att man köper en grönsak. Det är ju inte en destruktiv konsumtion, så att säga. Utan, och den tar ju...
Men det är ju en investering i dig själv.
Ja, men precis. Och den typen av grejer är ju bra att köpa. För att det är någonting du behöver. För den kommer ta slut. Du kommer tugga i dig den, liksom.
Mm.
Men sen då behöver man ju några andra saker än en liter mjölk. Och då måste det behålla sitt värde. Till exempel då, jag har ett ganska dyrt matbord. Det tror jag till och med ökar till värde, för det är lite, såhär, lite ovanligt.
Men om man inte kan det här, då kan man väl också sikta på att man köper saker typ begagnat på auktion som inte rör sig i värde. Att man också kan bara gå plus minus noll.
Exakt, precis. Så är det med nästan alla möbler när vi flyttade förra gången. Då skickade jag jättemycket möbler till just Bukowskis. Inga jättedyra grejer. Men jag fick tillbaka pengarna. För att jag hade också köpt dem på Bukowskis. Alltså Bukowskis får ju dra sin provision då två gånger. Men jag går plus minus noll på hela affären.
Det är ju en bra strävan. Det är en ganska rimlig strävan.
Fast det är ju inte så folk gör.
Nej, för det måste ju... Jag tror att de flesta har kanske 99% i hemmet som är gallerian.
Ja,
och sen
exakt.
Är 1% som man har ärvt av någon. Som man,
ja, men precis. Och det är lite girlmath liksom. Men det är inte den här girlmathen som jag stör mig på. Som bara är att man liksom säger till sig att det är bra att vara korkad. Utan det är, alltså det stämmer ju lite det här. Alltså det är ju, det är en ekonomisk strategi som då tillåter lyxkonsumtion. Och det var ju det jag försökte få fram liksom hela tiden. Men det är ju faktiskt sant. Alltså att jag köpte en lite ramshögtalare. Behåller sitt värde. Så det går bra. Och en god flaska vin, den tar slut.
Men alltså en kategori måste, eller parameter måste ju också vara slöseri men gör själen lycklig.
Mm.
Alltså till exempel som att köpa en dyr kräm som tar slut.
Tar den slut,
en kräm
tar den slut,
behöver
okej.
Ju.
Tar den slut så är det okej, Bella. Det är en perfekt teori det här alltså. För allt du behöver ryms. Men det som det sållar bort, det är ju just så här, att gå in och köpa en tröja för 400 kronor. Det är omöjligt i den här teorin. Mm. Det får du inte göra. För att det är ju att bara fylla ditt liv med värdelösa saker.
Mm. Du... Men det som framförallt händer med den här teorin, att du ja. Får... Väldigt, alltså du har väldigt få saker hemma och ja. Du köper in ganska få. Så jag får, ja. Det finns ju en jättebra poäng för liksom globalt sett också. Inte bara för din egen plånbok.
Eller hur? Alltså jag tycker att det är helt vattentätt.
Jag gillar den här teorin.
Tack snälla.
Du kanske blir liksom känd för den här globalt.
Alltså att, hade jag skrivit ner så här, den.
Har du, tänk som Björklund.
Ja, precis. Tar det slut så är det okej. Eller jag började, alltså, de enda skor, men de enda skor du får köpa, det är alltså sådana som du kommer nöta till slut.
Jag tyckte det här var klokt.
Eller hur?
Ja, jag gillar det här.
Ja. Det svåra är ju då, ja, men, en pläd. Det är svårt. Det kanske inte går att ha en pläd. Ja. Då, för den kommer inte behålla sitt värde. Den kommer inte gå att sälja den pläden.
Nej, men det finns mycket som faller under den kategorin. Det är inte många som köper begagnade bestick, kanske.
Mm.
Eller skulle du kunna göra det?
Jag har faktiskt gjort... Våra förra bestick var köpta på auktion.
Ja, vardagsbestick.
Ja, men de... nu har de tagit slut i och för sig. För att de var i mässing. Det var Sigvard Bernadottes Scanline-serie, om någon är intresserad av att veta vilka bestick vi hade. Innan då jag fattade det här beslutet om våra nya. Nej, men de hade vi köpt på auktion. Men de, eftersom de var i mässing så bröts de ju av allihop. Så att de tog slut till slut.
Ja. Mm. Men det finns ett stort problem i det här.
Mm.
Är att, för din tes är på något sätt att det här blir mer... Gör man så här så blir det mer jämställt och klyftan minskar. Men alltså problemet är att du måste också ha...
Ja, precis. Att vi fattiga blir lite rikare om vi börjar tänka så här.
Exakt. Men problemet är att du behöver ju också kunskap kring inköpen.
Mm.
För de varumärkena som du har nämnt bara nu i det här poddavsnittet tror jag att en vanlig liksom medelklass, arbetarklass inte känner till.
Mm.
Så att veta när man är på Bukowski, spot on, den här kommer öka i värde, den här kommer inte öka i värde. Och där har vi det just den här bristande kunskapen kring rätt inköp. Där blir det ändå ett glapp ändå.
Det har du ju kanske rätt i, ja. Men är inte folk som jag? Jag tänker alltid att alla är som jag. Men att man liksom, att lägga research på att kolla upp vad man ska köpa, att det är nästan roligare än att faktiskt köpa det. Eller?
Ja, men nej, jag tillhör den kategorin som inte hade kunnat det. Alltså Paul kan gå in på Bukowskis och bara så här, ja, men den här kommer höja i värdet. Så han gör ju så, han köper ju grejer som han vet har ett värde, även konst.
Mm.
Jag har inte den erfarenheten. Jag kan plocka, ja, men den här Pauls en lampa, det är så här små grejer som jag kan känna till, men jag har väldigt svårt för att kunna bygga en strategi på. Då får jag gå på typ Chanel. Du vet, sån extremt kommersiella varumärken. Och då kommer man ju upp på en prisnivå som inte är rimlig.
Ja, det är sant. Men för jag har inte heller så att jag liksom...
Jag har ingen kunskap kring vilket bord som ökar i värde.
Nej. Nej, där hade jag nog lite tur att jag råkade köpa det på en sån liten auktionssajt där man kan så här hitta någonting som något konstigt liksom. Men jag har liksom inte tanken att saker ska öka i värde, typ så att om jag köper en tavla så att jag tänker att jag vet att den kommer vara mer värd, för det tror jag liksom är så jävla, alltså det tror jag ingen vet, eller hur? Nej, men precis, det är liksom...
Nej, men det är ju som aktier.
Ja, exakt. Mm. Man måste ha insiderinformation för att kunna göra en bra affär. Men däremot bara liksom att det liksom kommer... att det är någonting som är någonting, så att säga. Att det inte finns...
Mm.
Vad ska man säga?
Och då är grundregeln är lite att man kanske köper det på andrahandsmarknaden.
Ja.
Och man köper det hyfsat dyrt på andrahandsmarknaden. För då vet man att det går att sälja hyfsat dyrt också.
Exakt.
Det är lite så man får, istället för att leta efter ett klipp.
Exakt, det är därför, alltså jag köper ju väldigt mycket i andra hand också. För då jag tänker att om det har sålts i andra hand en gång, då lär jag hålla det en gång till, liksom.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men verkligen.
Mm. Att det,
men jag gillar din teori och ditt tankesätt. Och jag kan verkligen se mig själv applicera det här mer i min vardag.
Mm.
Alltså verkligen. Ja, det här blev lite så här wake-up call för mig.
Vad bra.
Tack.
Och då kan du unna dig, du kan fortfarande ta en god kräm, en god flaska vin, en god olivolja. Du kan liksom, du får styra din lyxkonsumtion lite bara, så att den hamnar på saker som tar slut eller behåller sitt värde.
Gud vad jobbigt det här känns. Nej, men för nu, just nu så sitter jag i min sons rum, där det är mycket så här plast
just
och
det.
Skit.
Så
ja, men det är, så jag får lite ångest nu, men jag ska verkligen applicera det här framöver.
Jag försökte till och med köpa så här overaller, för jag, de har jag också köpt, jag köpt nästan allting till barnen begagnat också, så jag köper aldrig köpt ett par nya skor till dem, utan jag köper så här fina skor, men på Tradera typ.
Jättebra.
Men då har jag till och med börjat försöka tänka att de ska behålla sitt värde. Alltså barnens vinteroveraller och sådär. Jag har nog fått inse att vissa grejer kanske tar slut även där. Men
ja, men det är klart, det håller ju inte allt. Men kan man göra det till 80% så får ju det jätteskillnad på plånboken i slutändan.
Exakt.
Ja, nej, men jag gillade det här. Det här var, ja, nej, men du kan nog bli världskänd.
Jag blir
på den
här teorin.
Du måste bara döpa den till något annat. I helgen som var så blev det ju klart vem som ska ta över president och styra Taiwan.
Har du koll på det här nu? Valen i Asien? Hjälp.
Nej, men just för att det är ju så känsligt mellan, men det här geopolitiska dramat mellan Kina, USA och Taiwan. Och jag tycker att det är intressant för oss. Eller det viktigaste för oss i Sverige att veta är egentligen, får Kina mer eller mindre makt i världen? För det påverkar oss.
Det var glad jag blir att du håller koll på detta åt oss då. Får Kina mer eller mindre makt då i och med detta?
Och det är det som är så himla bra. För de har ett parti som heter DPP. Mm-hmm. Som är då ett parti som är mycket mer för liksom, Taiwans, att de ska vara mer oberoende från Kina. Och de här satt också i 8 år innan. Så det här får de liksom nästa mandatperiod. Och den förra presidenten var faktiskt en kvinna i 8 år. Så det är väldigt coolt.
Mm.
Och det som har varit då intressant är att de har egentligen 3 partier. Men de 2 stora, så är det, vi har 1 konservativt parti i Taiwan. Som vill att Taiwan ska ha en bättre relation med Kina. Och att man inte alls behöver vara lika självständig. Mm. Det är lite de som har mer pengar, ja, men lite äldre.
Är det liksom ekonomiska människor. Intressen kanske? Eller att man tänker att...
Ja. Mm. Mycket av den anledningen. Mm. Just för att man har så mycket affär med Kina. Mm. Och skulle Kina... Blir det någon form av ännu större drama mellan länderna, så gynnar inte de det deras liksom, ja, affärer, såklart. Mm. Och sen har vi då det andra partiet då som vann DPP, som verkligen gör allt för att landet ska vara självständigt.
Okej.
Och det här var ju toppen. Mm. Men det jag reflekterar över, för att jag läste och hörde så många intervjuer med taiwaneser som fick liksom svara på frågorna då när internationella journalister var på plats. Och det man ser till att vad det var, alltså, det alla väljare pratar om när de blir intervjuade av internationell press är kring vilken, alltså de röstade från vilken liksom identitet de kände sig ha.
Ja, just det.
Det var ingen fråga kring egentligen någon form av så här skattepolitik, där det här vänster, höger, röd och blåa, det fanns liksom ingen sån diskussion överhuvudtaget, utan det handlar bara om att se mig själv som en invånare i Taiwan som är liksom helt fristående, som lever i en så här stark demokrati, eller se mig själv som en invånare som vill att det ska fungera med Kina.
Just det.
Nej, men, och det jag tycker mig se globalt är just att man röstar för alltså den identiteten som man vill vara, eller framförallt då kanske att man absolut inte vill vara, att det är det som driver vad man röstar på. Och det kunde jag känna mycket i vårt svenska val.
Just det.
Att framförallt kanske från vänsterblocket, att själva alltså, valet handlade inte längre om sjukvård, skola och liksom skatte, alltså, utan det handlade om så här: jag är en god människa som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
Ja, precis.
Därför kan jag flytta från det. Man kanske har varit moderat innan. Men av anledning till att jag inte vill identifiera mig med någon som samarbetar med SD, så byter jag parti bara av den anledningen.
Det tror jag, det finns det ju nu liksom, det har nog statsvetarna kunnat konstatera faktiskt, att det liksom flykten från, jag känner ju liksom folk som har röstat på Liberalerna i generationer liksom, som kände sig då tvungna att sluta med det av egentligen då kanske någon slags identitetsskäl liksom. Det har du nog verkligen rätt i. Men även hos högern tycker jag att det är så mer och mer. Där det känns som att så här, en högerväljare förr kanske var så här: jag vill ha så här mycket lägre skatt för att jag vill. Dels ja, men tycker jag att det systemet känns vettigt. Men också så här: jag vill kunna köpa en ny bil. Alltså att det var lite mer så här praktisk liksom, inställning till politik. Medan det nu kanske är mer så här tonen av... jag vill inte unna de där jävla liksom miljöpartisterna inflytande över, eller förstår du, att det är mer så här en personlig konflikt liksom.
Nej, men, och jag klurar på det, för att vänstern har ju i princip alltså alltid tagit rollen lite grann som så här, David och Goliat. Att man ska alltid skydda den, liksom, den svaga, och vi är de snälla, de godhjärtade. Det här blir ju ännu
mer förstärkt. Det här kommer jag prata mer om snart. Exakt.
och jag tror att en senare tid, precis som du sa, att de som har röstat mer konservativt, och framförallt också kanske i USA, istället för att prata om de personliga vinningarna, så har man sagt så här: att vi är realister.
Just det.
Alltså, vi ser vad som är på väg i vårt samhälle.
Ja, exakt.
Och vi är det parti som inte blundar, som vågar prata om obekväma saker.
Precis.
Och det tror jag också är identitet som många vill förknippa sig med. Så här, vi ser sanningen, vi röstar på Trump. Han är den enda som vågar ta liksom bladet i munnen och säga hur det är, även fast det är obekvämt.
Just det.
Jag också börjar fundera på så här, vad... när jag röstar, att vad är det för identitet som jag vill uppnå? För jag kan inte känna igen mig att nu ska vi liksom slåss mot mörka bruna krafter som tar över. Absolut inte. Men jag kan heller inte identifiera mig med att liksom upp till kamp, att vi kan inte ha det så här med kriminaliteten. Nu jäklar ska vi liksom göra ändring på det här.
Men du känns ju ganska praktisk i ditt röstande, eller hur?
Ja.
Du är ganska okulturkrigig.
Ja, men du var lite delande i. Och då tänkte jag att, är det här, säger jag så för att jag har dålig självinsikt? Att alla människor skulle säga så här om sig själva. Att man egentligen bara röstar för...
jag är bara rationell.
Ja, men exakt. För jag tror att man... jag tror att alla människor som röstar utifrån en identitet inte är medvetna om att man röstar från en identitet. Att man ser bara så här en självklarhet kring att i USA så handlar det om yttrandefrihet. Ska vi gå mot ett öppet samhälle eller ska vi gå mot ett stängt samhälle?
Precis.
Men jag tror att ska man liksom helikopterperspektiv på hur vi ser hur människor röstar, så precis som du nämnde med statsvetarna, så har vi gått åt det här hållet snarare än vilket block man tillhör.
Amerikanska demokrater känns ju väldigt mycket så, alltså att de utgår från att det de... tycker är den riktiga sanningen.
Nej, men jag tror också att det är därför det har blivit så polariserat, och att man också då att inte ens kan sitta på en parmiddag när man har så extremt olika åsikter. Det har inte bara blivit praktiska saker som ja, men till exempel skatt och sjukvård i samhället och undersköterskor, utan det handlar om att ens identitet kränks. Och det är en helt annan sak.
Just det.
Och jag vet inte om det är en bra eller dålig sak.
Men dels tror jag att det är dåligt för att det är just otrevligt. Vad ska man säga? Släkter splittras över så här, att någon är för vindkraft. och du vet, dens farbror bara exploderar. Eller, ja, jag vet inte. Alltså, saker som egentligen kanske inte, som man kanske inte måste vara jättehårt liksom investerad i.
Men samtidigt, om man tittar på Taiwan till exempel, då ska man göra en stor förändring. Alltså, ska man hålla ihop ett land och enas mot att Kina inte liksom rätt väg att gå, att vi måste ta oss därifrån. Så du kan inte göra en revolt om inte det politiska liksom incitamentet sitter i en identitet. Annars går det inte.
Nej, just det har du nog rätt i. Om man ska titta framåt lite då, om det är så här på många håll i världen, det håller jag helt med i om att det är. Alltså, visst är det lite tecken på att världen är väldigt instabil?
Ja, alltså, verkligen.
Att det är lite så här halv, alltså känsla av, det är inte inbördeskrig liksom, men det är landet är ändå så splittrat på, alltså många länder är så splittrade så att världen är väldigt oförutsägbar också.
Och inför det här poddavsnittet så tänkte jag så här, att man vill ha en spaning kring hur det ska se ut framöver. Men det är en av få gånger som det är ganska blankt för mig. Mer än att jag ser att det finns en både en stor problematik med det, men också kanske en fördel för vissa länder där man kanske behöver vara självständig. Som Hongkong till exempel. Att, jag vet inte hur mycket Hongkong-invånare har en identitet av att vara fria. Men det är kanske det som krävs. Jag vet inte, den är så komplicerad. Men jag ser att det finns ett beteende som förändras. Och vi får se vart det tar oss någonstans.
Ja, precis. Alltså, man säger ju liksom till exempel då, Sverige gick ju med i NATO till exempel. Precis samtidigt som vi fattar det beslutet så är USA mer splittrat än någonsin i den frågan. Det vill säga NATO är mer splittrat än någonsin.
Det finns ju risk att USA lämnar.
Ja, men precis. Vi valde äntligen sida och då slutade den sidan att existera. Eller den blev liksom mycket mer... Mm. Den splittrade sig internt precis samtidigt. Jag vet inte, vad är de där uträkningarna på risken för världskrig? Har de uppdaterats eller är det fortfarande 50%?
Ja, du får fråga Tegmark, han verkar kvar på, han verkar koll på alla de här procentuella riskerna. Alltid 50%.
Så himla gärna se hans kalkyl på det.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad säger du om jag säger Göteborgskravallerna?
Att jag inte kommer ihåg så mycket av det.
Nej, eller hur? Inte jag heller. Vi var ju inte så himla gamla. Men man minns typ gatsten.
Ja.
Maskerade, svartklädda dårar typ.
Poliser som försöker skydda allt vad de kan.
att det reste dit liksom något pack för att typ slåss och ha sönder skyltfönster. Så kom jag ihåg det som att det pratades om. Det är liksom det som historien minns.
Jag kommer inte ihåg riktigt syftet av det. Det var någonting med Parisavtal, men mer än så vet jag inte. Det borde jag kanske hålla koll på.
Alltså det var liksom ett EU-toppmöte som Sverige var värd för då. Göran Persson var jättestolt och glad. Mm. Och George Bush skulle dessutom komma dit. Så det var liksom lite extra så. Mm. Och jag såg, men jag minns liksom inte så mycket. Och så såg jag SVT-dokumentären På Hvitfeldtska bodde vi.
Mm.
Som handlar om, det är liksom, det är en fotograf som var där när han var 20. Som dels har gjort den här filmen och använt sina egna bilder som han tog då. Mm. Och sen sökt upp liksom de som är med på bilderna och som också var där, som han träffade där. Liksom.
Och det var människor som stred.
Nej men alltså, nu ska jag berätta hur det gick till. För jag hade ingen aning. Alltså jag hade ingen aning om att det gick till så här överhuvudtaget. För att vi var inte där liksom. Mm. Men för jag fattade inte, vadå Hvitfeldtska? Alltså Hvitfeldtska, det är ju så här, ett gymnasium eller en skola. En jättestor och gammal skola som, alltså jag skulle säga att det är typ Göteborgs Östra Real. Mm. Göteborgare får rätta mig, men typ liksom. En stor fin skola i innerstan liksom. Och den då hade så här, Göteborgs stad fixat den som lokal, för det hade precis blivit sommarlov liksom. Men den skulle då vara lokal för folk som ville demonstrera när det var då det här EU-toppmötet och Bush skulle komma.
Mm.
För på den tiden så var då att vara liksom demonstrant eller så här, aktivist eller intresserad av demokrati, det var liksom en ganska vanlig hobby som folk hade.
Men vilket år är det här?
Och det här är 2001.
Ja.
Så det är liksom precis att de flesta har inte mobiltelefon.
Nej.
Liksom. Och det är före liksom YouTube, det är före, det är liksom en helt annan tid.
Mm.
Och då var det liksom så att ja, men kommuner fixade liksom lokaler åt dem. Alltså precis som att kommunen fixar lokaler om någon som kanske vill ha en kör.
Mm.
Eller du vet. Mm-hmm. Alltså det är så här, aha, ni brukar ses på fritiden och så här elda upp amerikanska flaggor. Ja men det är klart ni ska ha någonstans att sova. Så gick det liksom till. Att man sov i liksom gympasalar och så.
Mm.
Och det intressanta var, alltså min man är precis i den här generationen. Alltså han var också 20 år. År 2001, eller 19. Men han tyckte att politik var töntigt då. Men jag kunde se sen några av hans kompisar var liksom med i den här filmen. Han berättade också att han sov i någon så här gympasal i Östermalmsskolan när han åkte till Stockholm på jazzfestival, typ samma sommar kanske. Att det var liksom så folk gjorde då.
Jaha.
Ja, alltså, och jag antar att det var så om man var typ orienterare eller längdskidåkare också, att man samlades ibland i en gympasal och så sov man där. Och visst är det helt sjukt för vår generation?
Ja, ja. Men frågan är varför man slutade med det? Hur kommer det sig att det försvann?
Nej, jag vet inte. Alltså, för dig och mig så alltså, då fanns inte den delen av världen. Alltså, och jag blev ganska avundsjuk
ja.
För det. Alltså att de åker dit, för att det visar då den här filmen, de åker dit, de, liksom, de blir vänner för livet, mm. barn blir till, de känner att de gör något meningsfullt, vilket är då att bränna en amerikansk flagga. Och de har, alltså det verkar jättekul. Och de, liksom, alltså de är lite dumma kanske, alltså på ett sätt, för de inbillar sig att det de gör är då mega, mega viktigt. Liksom. Mm. Men samtidigt så här, det vår generation åkte gjorde i samma ålder, det var ju kanske så här att åka till Way Out West och bo på hotell, inte en gympasal, köpa jättedyra öl, köpa kokain, fota sin outfit och sen åka
hem
igen,
typ. Det är en helt annan. Idag, jag tror inte någon hade velat bo i en gympasal. För hur gamla är de här personerna som är de är vuxna män, eller det är äldre tonåringar som nyttjar det här.
Alltså det är folk som från så här olika organisationer som är där för att de ska anordna seminarier och de har olika alltså, de håller på grejer med sina små föreningar och så. Men det är också typ en fest. Fast festen är då inte att supa eller knarka. Eller liksom, det är kanske någon som dricker någon öl. Jag vet inte. Men det är, liksom, men det är ett sätt att umgås. Och umgås och så här med det andra könet också.
Jag fattar.
Alltså, det måste ju vara...
Men en fördom då? Mm. Är varje gång som människor möts och sover i en sån här liknande lokal och strider mot någonting, är det alltid fråga, eller min fördom är att det är mer vänsterfrågor, att det är mer vänstermänniskor som samlas och sover i sovsäckar.
Ja, absolut.
För jag tror inte att muffare skulle göra det.
Säkert inte, men muffarna åkte ju säkert då på, de kanske åkte på...
Ja, vi har gjort det.
Men kanske inte jazzfestivalen.
Nej, för vi har ju rest, jag har gjort massa grejer med andra muffar, men vi är mycket mer bekväma. Och vi står ju inte med plakat och är arga.
Men jag tänker att den typen av människor hade säkert något liknande, alltså på den här tiden då. De kanske var just sov i en gympasal med sin kör, eller sin, sitt fotbollslag, eller... De kanske åkte på Gotia Cup, jag vet inte.
Jag fattar, okej. Okay. Så men, det är inte bara politiskt, jag förstår. Mm.
Nej, exakt. Men de här har då, istället för typ sport eller kultur, så har de det här sättet att umgås med då att vara aktivister bara. Liksom.
Jag fattar.
Och de åker runt, liksom. Vissa verkar ha det är deras livsstil, liksom, att de åker runt mellan olika såna här ställen. Demonstrerar för lite olika saker. De åker ner till, tar tåget till Tyskland och demonstrerar lite där. Och sen åker de till, alltså det är liksom så de gör bara.
Så du menar att det här med de här kravallerna, att det kanske snarare var att det var så att man demonstrerade just för att det var kanske mer än en hobby än vad det var, mer en åsikt kanske, eller?
Precis. Ja, men exakt, så lite så här i gränslandet mellan livsstil och att faktiskt liksom ha en politisk uppfattning och så där. Att det är liksom, det är ganska mycket en social grej att man tycker att det är skojigt. Men det som alltså, ja, men känslan jag fick när jag såg den här dokumentären var liksom att jag gått runt och undrat så här, vad det är vår generation saknat.
Mm.
Och så såg jag det här och bara, jaha, alltså det var det här. Det var typ Göteborgskravallerna som jag hade behövt när jag var 19. Och istället så fick jag liksom... jag vet inte. Men sen så lärde jag mig också då alltså att det var hur det gick till själva kravallerna. Och det kanske... Alltså, för de kommer dit och det är juni, en del har så här tagit studenten dagen innan, någon cyklar dit från Stockholm, några är så här 15 år gamla, men vissa är så här företrädare för en stor organisation och ska du vet, jobbar med miljöpolitik typ. Det första som händer när de här ganska gulliga ungdomarna utan mobiltelefoner, de flesta, kommer till Hvitfeldtska är att polisen... De beskriver som att polisen var väldigt taggade.
Mm.
För att precis som att de åker runt och demonstrerar, så är polisen också van vid att ha konfrontationer med de här demonstranterna.
Ja, alltså exakt. Det var mer huliganer.
Det är som två fotbollslag. Typ.
Ja, men det är lite så. För jag träffar... det var någon gång så sprang jag på så här huligan och poliser. Och de sa att det är lite av en... Inte ett nöje, men vi alla känner igen varandra. Det finns en relation som har uppstått. Så det måste ju varit lite samma där.
Just det.
Men är inte det också, jag tänkte på skillnad, att det var så liksom, ja, men fokuserat där gentemot idag. Att idag finns det så många frågor att strida över om man vill. Det går liksom inte att samlas.
Nej, men här är det så här, alltså det är liksom 20 000 pers som samlas på Avenyn sen lite senare. Och det är verkligen så här, och det är då det liksom blir, spårar ur lite. Men det känns inte som att det är så här frågorna i sig. I efterhand, det är så här, alla de man intervjuar, ingen pratar om vad de faktiskt ville förändra.
Nej.
Eller liksom,
nej, men exakt.
Vad själva syftet var.
Nej, det blir...
Utan de bara gillar inte Bush. Alltså det är ganska så här luddigt liksom. Men däremot, det som alla minns, det är just alltså stämningen, sättet man umgicks och sättet man liksom är mot varann. Att de verkar ha det väldigt mysigt. Alltså,
men jag är brist på annat. Jag tror verkligen att det har med det att göra. När man väl ser... För jag har ett säkerhetsbolag som hela tiden hör av sig till mig. Att så här, gå inte dit, för den här ambassaden... Det finns jättemycket ambassader på Lidingö. Och att akta i de här gatorna, för nu ska det liksom vara strejk där. Eller vad det är. Demonstranter. Och det är väldigt få människor. Men att det är snarare kanske väldigt pålästa människor som står där. Att det är kanske det som har ändrats.
Ja, alltså precis, en demonstration nu, alltså det är ju, oftast är det ju bara typ ett gäng dårar. Alltså, ja, det är inte alls det här.
Det kanske är 10 det personer det är, liksom, som står där.
Exakt. Det som händer i alla fall när de är på Hvitfeldtska, det är nästan det första som händer, liksom, de har bara kommit hit och ätit frukost, de flesta. Och det är att man börjar ställa så här, containrar runt hela skolan. Och det är en jättestor skola. Alltså som en mur. Mm. Så de har liksom planerat det, att Göteborgs stad har så här, bjudit dit dem, så här kan ni sova. Och sen så det första som händer när de kommer dit är att de börjar låsa in dem. Liksom. Mm. Och de har inte hunnit elda en enda amerikansk flagga än, tror jag. Kanske någon. Men plötsligt står det liksom kravallpolis med sköldar och hundar och grejer vid alla utgångar. Mm. Och då börjar liksom mullra här inne på skolan, att de bara säger, men gud, vad ska vi göra? Liksom. Mm. Nu är vi inlåsta här, och vissa är inte alls liksom vana vid det, de som är 14 typ. Men och det de gör då, det är också så gulligt. Det här hade jag också liksom, det här har jag aldrig upplevt, att då har de ett stormöte. För de är så demokratiska och gulliga liksom. Mm. Så de, och då blir det så här en jättelugn och så här behaglig och trevlig man tar på sig rollen som ledare. Inte som man tänker sig, att det är så här, ja, men då är det någon så här kaxig vänsterkille som bara liksom sen kommer volta alla tjejer så fort solen går ner. Liksom. Utan nej, det är liksom en jättemysig kille som är så här, bara, nej, men nu ska vi vara förnuftiga här och inte hetsa upp. Och som liksom står och fördelar ordet och snackar med alla och liksom... ja, men lugna ner stämningen, och så liksom lägger de upp en strategi. Alltså det är som typ att de leker röda och vita rosen, fast det är så här lite mer på riktigt. Förstår du? Det är så gulligt. Och
det här, du var nedvärderande mot deras kamp. Det här var ju säkert jätteviktigt för dem.
Ja, men det är, men de är också liksom inlåsta på riktigt av snutar liksom. Så att så då bestämmer de sig, då börjar de göra, tar de sina madrasser och gör som rustningar av dem liksom, som de sätter på sig som så här, du vet, amerikansk fotbolluniformer med så här, axlar och så, mm, att de liksom vaderar sig, och så går de bara liksom mot poliserna då liksom lugnt och utan vapen liksom, utan bara går med sina madrasser så här, som de har framför sig, och så blir de ju då råspöade liksom. Och nerridna av hästar och sådär, när de bara försöker komma ut då från den här gymnasieskolan där de är inlåsta. Och då, det som händer sen då är att konflikten liksom trappas upp, för polisen gör så många övertramp där då. Då börjar de kasta gatsten liksom. För jag kommer ihåg så här lite vagt, just det, det var ju så här, polischefen blir så här åtalad sen. Han blir friad i hovrätten. Mm. Man blir åtalad för att ha frihetsberövad 650 personer liksom felaktigt.
Eller, ja.
Så det var liksom, polisen hanterade det inte så himla bra. Men jag blev framförallt avundsjuk på människor som är alltså bara 10 år äldre än du och jag. Som hade ett så himla trevligt sätt att umgås.
Jag var och såg nya Mean Girls förra veckan.
Ja, alltså förlåt, jag har inte hängt med i det här. Har det kommit en ny Mean Girls?
Ja, nej, men för 20 år sedan så kom ju originalet, mm, som verkligen blev en supersuccé och som många fortfarande kan referera till.
Her hair is so big it's full of scum.
Ja, du kan de här.
Mean Girls kan jag absolut. Jag säger fortfarande till mina barn såhär, get in loser, skriker jag när jag vill att de ska hoppa in i bilen.
Men sen gick det i alla fall en Broadway-show som blev jättepopulär.
Ah.
Och nu har de då filmatiserat den här Broadway-showen.
Ja, så det är ytterligare en sån reboot liksom av en liksom mimig populärkulturell grej.
Ja, och sen, men man märker också att de har anpassat sig. För att i första filmen, när nya kvinnan eller tjejen kommer in och ska liksom sätta sig någonstans i matsalen, mm, så säger de ju så här, där är det Asian people. De nämner mycket så här etniciteter. Nu är det inga Asians längre, utan nu är det bara, ja, konstintresserade musiker. Ja, lite den typen som är lite mer snabb. Men jag måste säga att jag är så filmen vandrar upp på upptrampade stigar. Alltså det finns ingenting nytt.
Nej.
Ingenting som är liksom relevant i vår tid. jag fick, alltså, det kanske handlar om vad man har för förväntningar, och ska man bara se det som en kul grej 20 år senare kanske, men jag kände att den gav mig ingenting. Jag ville liksom gå därifrån.
Men gud vad tråkigt. Men alltså, får jag fråga, vågar den vara, alltså för mycket av, alltså allting som är kul i den första Mean Girls-filmen är ju kul för att det är elakt. Det är ju liksom hela grejen med den filmen, det är liksom titeln, det är hela stämningen, det är det som är liksom, den typen av tjejkultur som den handlar om är ju elak. Men, och det är ju väldigt, vad ska man säga, det är ju inte så poppis längre med elak tjejkultur.
Exakt.
Så då har de liksom tagit bort elakheterna.
Och det var det den föll på.
Ja, för de kan inte göra en snäll Mean Girls.
De har
det går liksom inte.
Nej, men de har minskat på elakheterna. Uh-huh. Men de behåller den här smalhetsbiten. Det här att man inte ska gå upp i vikt.
Okay.
Den finns ju också alltid kvar hos oss kvinnor. Så, men jag kände precis exakt det du känner. Att göra en film om kvinnlig elakhet biter inte på samma sätt idag, för att vi har liksom kommit över det här. Vi är medvetna om det, vi har hittat lösningar på hur man ska ta sig runt det. Vi har självkänsla som gör att man kan vända på klacken och gå. Det är en helt annan attityd idag.
Ja, precis. Dels, alltså, det är svårt att göra en film om det också, för att det är inte lika, alltså att Mean Girls är så liksom kultig och mimig är ju just också för att den är gammal kanske. Alltså för den skulle inte gå att göra, det går liksom inte att göra den riktigt på samma sätt idag, för att det är inte, okej, det finns tjejer som kan vara elaka mot varandra, men det är inte liksom lika, det är ju inte socialt accepterat på samma sätt som det var förr heller.
Nej, det är det inte alls.
Och det är inget man fnissar åt heller kanske.
Nej, men det finns en grej som gäller lika mycket idag som var för 20 år sedan, och som jag också kan se i andra serier som går och filmer. Det är det här att man som kvinna vill, alltså det blir kvinnor som hoppas på att bli valda av männen.
Ja, just det är jättemycket också, att hon går runt och hoppas på att någon ska titta på henne liksom i många månader.
Ja, och sen är det en kille som vill ha, jag kan inte namnen, men som vill ha den här Regina.
Mm.
Och hon är kär i honom, så att hon hoppas bara att hon ska, liksom, han ska lämna henne och välja henne istället. Mm. Att det är hela tiden att vi går och hoppas på. Och det är så konstigt, för att rent biologiskt så är det tvärtom. Det är vi kvinnor som väljer att vem vi ska bli befruktade av.
Just det.
Så att det är någonting som krockar med varandra här.
Mm.
Men, och det är likadant, om jag ska relatera, det finns en, den kändaste, eller det folk snackar mest om just nu i en serie som heter Love is Blind, en reality, som nu har kommit till Sverige.
Mm, jag vet. Som Jessica Almenäs programleder på Netflix. Mm.
Ja, och där är samma sak, att alla kvinnor har inställningen, alltså de får dejta fritt med varandra, men det är bara kvinnorna som hoppas på att bli valda.
Men gud.
Det sitter, alltså, vi har någon konstig grej i våra hjärnor som sitter och väntar på männen, medan vi vet i slutändan att det är vi kvinnor som bestämmer. Men det är ingen chans. Ja! I slutändan så är det kvinnorna som bestämmer om det blir barn eller inte. Eller bara om det blir sex eller inte.
För min erfarenhet är ju också att när man, för jag kan komma ihåg den stämningen från när man är liten, att man går runt och just hoppas att någon ska tycka om en. Liksom. Men som att det är helt, vad ska man säga, det är någonting som är i omvärldens kontroll. Det är ingenting man styr över. Det är det som är så hemskt. Liksom. Men sen så, jag minns liksom när jag insåg att det var någonting som var lite, alltså att det var upp till mig kanske. Alltså den, när makten skiftade liksom när jag blev större. Alltså bara såhär, jaha, okej. Och det var liksom, och det var ju först då liksom som det blir möjligt att ha en relation överhuvudtaget. Och så tycker jag det verkar vara fortfarande. Att det är massa människor som inte har insett det än, alltså bytt mindset liksom. Utan alltså för de som går runt och väntar på att bli valda, de blir heller inte valda. Alltså man måste,
nej, för de har fel inställning. Och precis som att du börjar den här podden med att ge en bra tips kring hur man ska hur man ska liksom, teori hur man ska leva efter, så vill jag tipsa om det här. Att gå från liksom tjej till kvinna.
Ja, precis.
Och skillnaden är väl mer att man fattar biologiska makten. Man lutar sig tillbaka i det och vara trygg i det.
Verkligen. Ja.
Och ska man bli jättetöntig kring spel och sånt där mellan kvinnor och män, så är det ju också då som man blir intressant, om man också ska gå den vägen.
Ja, precis. Alltså, det tror jag med faktiskt. Att det är liksom det är ganska oattraktivt att vara en sån mean girls tjej som liksom sitter och, jag vet inte, plutar och väntar.
Ja, nej, för hade jag varit inne i de där, jag tror de kallar det för poddarna eller något sånt där, då hade jag gått in, jag hade varit världens charmigaste och trevliga, men jag hade verkligen sett till ändra stämningen till att så här, ja, men vad går du för då? Så här, berätta om dig, hur kommer det sig? Ja, men ha den inställningen, och jag vill bara göra en sån påminnelse att jag har ändå varit majoriteten av den kvinna i livet där jag väljer. Och det handlar inte om att man sitter på viss position eller utseende eller pengar. Det har liksom inte med det att göra, utan det handlar om bara så här, vad man förmedlar. Ja. Och den attityden drar också till sig vettiga män.
Exakt.
Ja. För annars hamnar ju bland de här loserna.
Du, det här var fina linjen, höll jag på att säga. Det här var fint, fullt av pengar.
Det var det. Och ni kan höra oss varje torsdag som vanligt.
Och nu behöver vi lite nya fina linjen-frågor. Skicka ett röstmemo till mig eller Bella i sociala medier eller på våra mejler. Det står i poddbeskrivningen. Tack snälla för att ni lyssnar. Vi tycker så mycket om er. Hej då.
Hej då.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.